Ja, där är torsdag igen. Underbart. Och denna torsdag så har jag artisten och låtskriven Eva Dahlgren på besök här i Nordmarkpodd. Hon är helt fantastisk, Eva. Hon har precis också släppt ett album som heter Evolution som är väldigt bra. Jag tycker om det jättemycket och det ska ni kolla in och lyssna på denna höst. För att det är som sagt väldigt, väldigt fint. Vi pratar om och att, vi pratar om nätet, vilken film befinner jag mig i. Skriva vidare, en enorm utveckling, erkänna för sig själv. Bara man inte ger upp, kreativ dränering, hittade mitt rum. Tala med mig själv, hur gott gör det mig? Anamma manin, en bok, jag visste jag skulle bli ledsen. Sorg, dela med sorg. När döden vill komma in, när jag stryker runt knuten, den jäveln. När mog hade kommit, tro, det där reglerna, inte lyssna på musik, ett ljus på en promenad och det är det som är det som gäller. Det är det som är, det är shit. Det är några få grejer som vi går igenom denna timme. Stort tack till Norrlands Ljus Alkoholfri Ekologisk som är min huvudsponsor. Ni är bäst. Nu tycker jag att vi kör. Eva Dahlgren.
Ja.
Välkommen till Nordmarkpodd.
Ja, men tack så mycket.
Jag brukar alltid fråga mina gäster om att få börja med att ge dem en kram. Och du är ju verkligen inga undantag. Men nu är det ju sånt här konstigt, tråkigt tillstånd. Så vi gör en till sån.
Ja, vi gör en sån.
Tjena.
Du. Ja, men det är en av de saker som jag tycker är det värsta med det här.
Mm.
Att man inte har någon fysisk kontakt med
mig. Ja, jag vet.
Det är jättekonstigt.
Det är konstigt.
Ja.
Det känns som att det också har blivit någon slags norm. Alltså, vi människor vänjer sig så snabbt också.
Ja.
Det är liksom, det är superkonstigt, men samtidigt känns det som att det här halvåret, det känns som att det har hållit på för evigt.
Ja.
Man vill ju bara att, jag saknar verkligen att se live musik också.
Mm.
Alltså känna energi i ett rum. Det, gud vad jag längtar efter det.
Ja. Alltså, okej, att vi håller på och försöker uppfinna massa olika grejer, att vi ska spela på nätet och det blir ju massa bra saker såklart.
Jo, men man är less.
Det är ett annat forum liksom. Ja. Det är ju ungefär samma sak som ett album kanske, ett live-album, men ja, du vet.
Men det är också så här skillnad, för om man ser folk som har liksom filmat från en spelning när det är massa folk, så är det bara någon som har filmat på sin telefon.
Mm. Så är det
mäktigare än de här, även om man har en fet produktion och gör en live-spelning på Insta eller någonting.
Ja. Jag håller med.
Men du, du har ju faktiskt, när det här släpps så har du ju släppt ditt fantastiska album Evolution. Grattis till det.
Ja, men tack.
Det är fantastiskt, jag älskar det verkligen.
Ja, men vad härligt, jag blir så, och är jätteglad.
Helt superfint är det. Och jag måste ju fråga direkt, Evolution, jag älskar namnet, varav detta?
Ja, men det är väl så att varje gång som jag ska skriva på ett nytt album så vill jag stiga in i en ny värld för mig själv. Mm. Och det tar ju kanske 3-4 månader att hitta in i, att hitta ljudet av det, liksom atmosfären i det, var man ska befinna sig i, vilken bild ska jag vara, vilken film är jag i? Och sen så när man väl har hittat det, då kan man skriva vidare. Och det blir ju varje gång en enorm utveckling för mig. Ett stort steg för Eva, ett litet steg för mänskligheten. så därav namnet.
Men har du, alltså, för när jag lyssnar på det så känns det som att det finns en... såklart det finns ett sound som omkapslar hela verket, men det finns ju också när du har haft en det kanske också en efterkonstruktion, för att som vi pratade om, det här är ett 15:e album och du har skrivit och skapat musik sedan du var 17 år. Det är liksom ett helt liv som är fyllt av musik.
Så när jag lyssnar på det så finns det liksom, det finns någonting som också på något sätt sluter den här tiden lite samman. Även om jag om det är en konstruktion så känns det väldigt fint när man lyssnar på det, för att det finns liksom en otroligt röd fin tråd genom något slags artisteri som känns som att det har tagit också en tid att kunna göra ett sånt album.
Jo, men jag tror också att det tar rätt lång tid att våga erkänna för sig själv att man återvinner. För innan så vill man ju bara liksom uppfinna nytt. Men så efter ett tag när man har skrivit rätt mycket så märker man ju att men den här tycker jag om att befinna mig. De här ämnena håller jag på med. Du behöver inte uppfinna hjulet igen. Du kan liksom vara där lite och liksom utveckla det istället. Och därför så känner jag också, det är klart det finns ju många så där flörtar med min musik som jag lyssnade på när jag var liten när jag var ung och började skriva låtar. Och jag trodde att jag skrev så där, men det blev aldrig det. Men du vet, och sen så flörtar med sån här gammal popmusik som Slade eller något. Eller bara bilden av deras byxor kanske. Inte hur de lät. Men du vet, såna grejer som jag känner att jag plockar in där, men som det går ju inte att höra det, men det blir en atmosfär av det.
Ja, men det som du sa innan, man måste hitta den här världen som man vill vara i. När man har gjort så mycket musik som du har, kan du känna att du ibland så här, men herregud, kommer det, alltså finns det en rädsla att tappa den?
Nej, det gör det inte. Och det är där erfarenheten är bra. Jag menar, när jag skulle sätta mig ner och skriva det här, då hade inte jag skrivit ett helt album på över 10 år. Du vet att man sätter sig ner, nu ska jag skriva ett album, men med en början och ett slut. Och då, det tog ju kanske 4 månader innan jag hittade den här första låten som jag känner, ja, här ska jag vara. Och då de 4 månaderna är man ju inte så rolig. Man skriver musik, man går hem, man är lite sur, käkar middag, det är tråkigt. Du känner igen den.
Ja.
Men man måste ju gå igenom det. Man måste ju skriva sig igenom den där perioden. Och hade jag varit 25 kanske, så hade jag kanske tänkt att jag är slut. Jag kan inte mer. Men nu vet jag att det kommer, bara man inte ger upp liksom.
Det tycker jag också är så, det är ju väldigt fint, men det är svårt när man hamnar i den här fasen av liksom kreativ dränering, att man inte kan, för ibland så sitter jag i studion och så bara, herregud vad dåligt, det här är inte klokt vad dåligt det här blir. Men sen så lossnar det ibland, och då är det de här liksom, de här 10% så bara, okej, makes sense, nu det här blir bra.
Men konstigt det.
Det är jättekonstigt. Men det är liksom en sån schizofren känsla. För ibland så tycker jag att vissa låtar som man har gjort har liksom marinerats lite, så att de har blivit lite bättre än precis när man skrev dem. Och bara, men det här kanske inte är så dumt, den har någonting. Eller just den där lilla grejen, och så kan man ta fart från det eller något. Men det absolut bästa som finns är ju när det bara helt plötsligt bara lossnar, och så vet man att det kommer inte vara något problem. Det bara liksom självskrivet.
Ja, precis. Det är ju de magiska stunderna. Ja,
men det är ju de man hela tiden måste jobba för, tror jag. Det är det som är tiden. Jag återkommer ofta om det, just det här med med förkovring och det man gör med, i mitt fall så liksom också en musik, att man hela tiden har, musiken har hela tiden funnits som ett element i ens liv. Att det är också någonting som man hela tiden måste liksom göda. Man kan liksom inte ta den för givet, utan det krävs massa jobb för att hålla den där förkovringen och intresset vid liv. Hur funkar det för dig när du hamnar i kreativa dräneringsträsket?
Ja, alltså jag var ju där en rätt lång period i mitt liv nu. Alltså, det hände mycket i musikbranschen. Jag tog någon slags debatt om nedladdningsgrejen när den kom. Och sen så kände jag att jag inte fick någon större förståelse någonstans ifrån, förutom från mina kollegor liksom. Mm. Inte från någon regeringshåll eller från någon bransch eller någonting, utan, eller från skivbolag eller någon. Mm. Utan det är bara vi som skrev musik förstod att det här kommer gå riktigt dåligt. Och då tröttnade jag. Samtidigt så flyttade våra barn hemifrån. Mm. Livet blev lite annorlunda och då kände jag så här, jag ska göra något annat.
Mm.
Det är slut nu. Mm. Nu har jag hållit på med det här så länge, jag måste ju få prova något annat.
Mm.
Men sen efter några år i något annat så ändå så, ja, men jag kanske skulle sätta mig med gitarren då.
Mm.
Och så börjar om igen. Och så, för att det är jag.
Mm.
Det är liksom det är hela mitt DNA som är den där musikskrivaren.
Mm.
Men sen känner jag också då när jag började skriva en och annan låt så där. Det lät ju inte, det var ju ingenting.
Mm.
För att det gäller att träna på det mycket.
Mm.
För så känner jag i alla fall när jag sett mig ner så här i början efter att jag haft ett långt uppehåll och inte skrivit. Så går fingrarna på sitt gamla vanliga sätt.
Mm.
Och sen så tar det tid innan man känner så här, men bryt det här nu.
Mm.
Låt det gå ett annat håll
för
att stämma om gitarren, sätt kapot någonstans med bara galet.
Mm.
Och sen, ja, här var det fint. Och sen så när man börjar bena ner sig, ja men det var ju bara G, D, E-moll. Igen!
Same, same, but different.
Ja, precis, men man har uppfunnit i alla fall.
Men det är väl superviktigt att man hela tiden har någon slags, alltså som du sa innan, att man behöver inte uppfinna hjulet igen. Men man behöver, jag säger ofta det, man behöver verkligen inte göra det, men man vill bara för sin egen skull stoppa in foten i dörrspringarna av framtid i någonting som är okänt, som man inte riktigt vet vart man är. För att jag menar, vi alla som håller på att skriva musik, det är så sjukt, men vi har ju, alla har ju egna melodispråk.
Mm.
Det är så alltså det är så coolt att det är så.
Ja.
Ja, men det är liksom det som utgör essensen, och på något sätt för mig ibland så tänker jag att det jag vill inte sätta in någon slags gudomlighet i det, men det när man håller på och har ett sånt yrke som bygger på att det måste finnas lusta i det.
Mm.
Så it makes sense när det väl stämmer och lirar. Och det är ju verkligen ett narkotikum. Man blir otroligt beroende av det. Och det, jag menar, för min del är det nog det jag är mest rädd över, att förlora.
Ja.
Att känna, för att det är samma sak. För jag är ju liksom, jag spelat musik sedan jag var 7 år.
Mm.
Vem är det kvar annars om inte det liksom är musik? Är det bara den här dampiga Per kvar? Ja. Vad är det? Liksom det är så här, det är speciellt.
Ja, det är
väldigt,
det.
Och väldigt fint.
Ja, det är det. Alltså jag tycker att det är en sån ynnest att jag hittade mitt rum när jag var så där liten.
Mm.
Där jag kunde liksom, det visste jag ju inte då, att jag typ kanaliserade ut alla mina känslor vid det där pianot.
Mm.
Och målade världar och liksom höll på där.
Mm.
Och talade med mig själv. Det tänkte man ju inte på. Man bara försvann i några timmar och var där. Och nu vet jag hur gott det gör mig.
Mm.
Och hur mycket, vad ska jag säga, mindre jag blir som människa när jag inte har det där rummet.
Mm.
Men man önskar ju det till alla människor, att de hittade sin grej.
Mm.
Där de kunde tala så där till sig själv.
Mm.
För att det är så nödvändigt, känner jag.
Det, men alltså, det där är en intressant filosofisk tankeställe, tycker jag. För att om man tänker så här, alla kan ju lära sig. Jag menar, det handlar ju bara om förkovring. Men för att lära sig göra det man gör, så krävs det ju att man också offrar en massa tid.
Mm.
Det krävs ju liksom, alltså man kanske har, en del människor kanske har något annat då. Jag vet inte, whatever.
Nej.
Men att, oavsett vad det än är att göra det, så tror jag att det krävs en sinnesnärvaro av att kunna liksom anamma manin i sig själv på något sätt. Utan att det är någon negativ klang.
Nej, 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 precis.
Det är ju väldigt, väldigt fint. Jag tänkte på den här första singeln, en bok. Nu kastar jag bara om frågan. Och jag tycker att den, det är så fin text i den. Och finns det någon slags... Jag får en sån känsla över hela albumet att det känns också som en, det känns som en liten fråga någonstans i texterna och i när jag lyssnar på det så känns det så himla existentiell. Och det, ja, har ju alltid din musik varit i och för
jo,
sig. Men...
Jo, det har den ju alltid varit. Men jag tror att jag när jag skrev den här första låten för de andra efter att jag hade varit och kollat på en utställning av fotografen Micke Jansson som hade gjort en utställning som heter Witnesses om förintelseöverlevarna. Och jag visste att jag skulle bli så ledsen och att jag skulle gråta så mycket, men jag kände att jag var tvungen att gå och se på den i alla fall, och jag grät jättemycket. Och sen så efter några dagar så skrev jag den där första låten, och då kände jag så här, ja, det här kommer bli ett väldigt mörkt album, för det hade varit rätt mycket sorg i mitt liv under några år. Jag har förlorat många nära vänner och så. Så jag kände, ja, men skit i det här jävla popperiet och tillåt dig själv och vara så där mörk som alla säger att jag är. Nu har du chansen. Och då trodde jag verkligen att det skulle bli ett mycket svartare album än vad det blev. Men det var som att jag skrev mig igenom den där sorgen ändå. Mm. Och sen så kommer man ju, man landar ju i någon slags överlevnad. Mm. Och vad är den där överlevnaden för något? Mm. Vad handlar den om? Ja, den handlar om de här små grejerna, den där i grundbotten, kärleken till sina nära liksom. Och en väldigt viktig sak som jag känner, det är att man har landat, inte landat i sig själv, utan känner sitt eget brinn, att man är sitt eget universum, att man är, jag är, som plattan slutar med, att jag är solen. Det är jag som är centrum i mitt liv. Jag är inte den, jag är inte bara belyst av andra, utan jag kan lysa på dig också. Och att man känner den känslan så starkt. Och därför så blev det väldigt mycket sådana frågor under tiden som jag skrev.
Det finns en slags, det där, jag har också de senaste åren förlorat nära. Och jag tror att när man och även när man går igenom kriser som livet innebär. Det är ju det. Vi signar upp på ett, jag brukar tänka så här, om någon hade liksom innan livet kommit med ett kontrakt och sagt så här, det här kommer ske, då hade jag sagt fuck off. Vad är det här för premisser? Det är inte klokt. Men ändå så älskar livet, jag älskar livet. Ja. Jag tycker det är fantastiskt, men det har ju otroligt mycket smärta i sig.
Ja.
Och när man tar sig över de här kolsvarta stunderna, så tror jag att man, som du säger, man blir jordad. Man får någon slags, det är som att koka ner en fond. Du vet, det finns någonting, allt där finns där i liksom. Och man måste och samtidigt bara dela med det.
Ja.
Men hur funkar, hur delar du med sorg?
Ja, vad gör man?
Man låter bara tiden gå.
Ja, jag tror det. Alltså, man håller på med den. Det är inte så mycket att göra med den liksom. Den är bara där. Ibland försöker jag ju mota bort den. Alltså jag har, eftersom jag skriver väldigt mycket i bilder och så ser jag alltid som en, det är en gubbe som liksom lommar runt mitt hus. Det är döden liksom. Han går där bara och vill komma in, och han är lite ledsen själv för att han tycker att han har ett jävligt tråkigt jobb. Men han är där liksom. Och jag får bara, nej, du får vara ute. Stick härifrån. Så att, och det är väl ett sätt att hantera den på. Mm. Att försöka liksom.
Men har du alltså, och via din konst såklart. För att ja. det blir ju så.
Ja, jo, så blir det.
Men jag tänker också på, nu när du har ju verkligen haft en lång karriär. Om Eva nu fick åka tillbaka till Eva 20. Mm. Den ändå redan då hade liksom börjat med musik. Vad skulle du ge för råd?
Alltså, jag tycker ändå att jag skulle nog inte säga så mycket till henne. För att jag känner att där jag har hamnat nu är ju väldigt bra.
Mm.
Så ibland så kan jag tänka så här, fan, jag skulle lärt mig spela gitarr bättre. Jag skulle ha lärt mig det där lite bättre. Jag skulle ha tagit tag i det. Men samtidigt, eftersom jag inte kan det, så blir det som en annan uppfinning. Mm. Du vet så där, när jag väl sätter mig ner så här. Så att, nej, jag har inte så mycket att säga till henne. Så här. Mm. Och jag kan ju tycka ibland så här att, du vet, när jag började och det inte fanns några maskiner överhuvudtaget, inga syntar, det fanns Moog hade kommit, men Profiten hade inte kommit.
Nej.
Stämapparaten hade precis kommit. Det var bara en sån grej. Alltså min första inspelning i studion, då hade jag en 12-strängad Bjärton och en stämgaffel. Alltså det var omöjligt. Alltså, och 17 år och aldrig varit i en studio förut.
Ah, shit,
fan, stackars henne.
Ja.
Men det var en bra skola liksom.
Ja.
Men jag menar, så att jag levde mig ju, min musik följde ju den där teknikutvecklingen också.
Mm.
Och den var ju så himla rolig. Mm. Och vi hade så kul med den.
Mm.
Men kanske ibland att liksom tekniken tog lite överhand. Att ljudet blev väldigt centralt.
Mm.
Ja.
Men det är också väldigt intressant. För att jag menar, tänkte jag, alltså en bra låt är ju en bra låt, men sound och produktion under ett sånt långt spann är ju också hela grejen. För det sätter ju också så här, alltså om allting är, alltså så är ju liksom bara livet, men hela världen är ju så. Den är ju inte konstant.
Nej.
Allting är ju liksom hela tiden i rörelse.
Jo, det är sant. Eller hur? Men just då känns det som att den var väldigt, väldigt speciell för musiken.
Mm.
För jag menar, okej, det hände ju en massa grejer på 30-40-talet också, och 50-talen så kom rock'n'rollen och så bara... Men just maskinernas intåg i popmusiken var ju en väldigt, en vattendelare liksom.
Mm.
Och jag menar, det som vi har idag
med...
Det brukar jag tänka på. Undrar hur vi kommer se på sångljudet om 20 år.
Mm.
Nu när alla röster låter exakt likadana. Ja. Det ska bli väldigt... Men det låter ju cool. Jag tycker ju också det.
Mm.
Jag vill också låta sådär.
Ja.
Men ändå.
Men det tycker jag, att tillbaka till albumet. Det är ju väldigt... Dels är det en fantastisk produktion av Johannes Berglund.
Mm.
Men det är det jag menar med soundet. Den har också det... Man hör Moogen, man hör de här, liksom, de här gamla syntarna också.
Mm.
Och hela det spekt. Men ändå så låter den jättemodern. Utan att låta liksom tidstypisk. Sådär.
Ja, just
det. Det är väldigt, 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 väldigt fint.
Ja, han är ju en mästare, Johannes.
Ja, han är super, super.
Ja, och det är så himla härligt också. Att kunna känna sig så trygg med en producent.
Mm.
Eller med en samarbetspartner. Mm. Sådär, att jag vet att när jag har gjort mina demosar och sen så kommer jag till honom, så vet jag att det kommer bli bättre.
Mm.
Och så har det ju inte alltid varit.
Nej. Nej, precis. Jag kan tänka mig också, alltså, kan du känna så här att du har, jag menar, jag brottas ofta med dig själv, men det är liksom så mycket saker som faktiskt blir bättre i samhället hela tiden.
Mm.
Vi tar liksom två steg fram, tre bak ibland. Så det är liksom en slags steppande. Men ändå så går det liksom framåt.
Jo.
Men kan du känna under den här tiden, under hela din karriär, att det är liksom, fan, okej. Men vad skönt, vi är åtminstone på väg åt rätt håll när det kommer till jämställdhet och bara folks syn på hur det är att skapa nu mot för vad det var när vi var 17 till exempel. Mm.
Ja, det där är ju både och. Okej, okay, nu kan man ju säga så här, ja, jag ska bli artist. Jaha, okej. Okay. Mm. Det är ingen som, ja, men på riktigt, alltså, skärp dig. Så här. Utan nu är det ju en verkligen en valmöjlighet. Eller låtskrivare och så där. Men jag måste säga att jag är allvarligt oroad över musiken.
Mm.
Med tanke på hur liksom ändå ekonomin i musiken har koncentrerats till liksom fem multisar kanske.
Mm.
Och om man skriver annan musik än klick popmusik, hur ska den kompositören överleva?
Ja, jag vet det.
Och då börjar jag bli så här, jag blir rädd att det där som är musik, det där som kommer in i din själ och du får ro och du kommer in i din egen värld när du lyssnar på det och tycker att det här är helt underbart. Var tar den musiken vägen? Hur ska den få plats? Det där är jag jävligt orolig för. Samtidigt som jag kan känna så här, ja, men det brukar ju lösa sig.
Mm.
Men jag ser inte riktigt hur det ska lösa sig.
Mm. Ja, det är ju alltså. Det är ju, ingen vet ju.
Nej.
Jag tycker det är också svårt. Jag tror att jag vet inte. Jag tror att man måste vara försiktig. Jag tror man måste värna om liksom att saker och ting inte bara får vara liksom fokuserat på att det ska liksom gå plus på något sätt eller att det ska.
Nej.
Men samtidigt så tror jag också att jag tror att liksom kulturen har ju någon slags vilja att alltid överleva. Men man får inte ta den för givet.
Nej, det får man inte göra.
För då kan den kan ju självklart bli sämre som allt annat.
Jaha, alltså, det är ju absolut. Det är det är bara vi som bestämmer om det ska bli bättre eller sämre.
Verkligen.
Men just nu så verkar vi som vi har bestämt oss för att det ska bli lite sämre.
Mm. Det kanske är som att det måste bli lite sämre för att sen bli bättre igen.
Ja, vi hoppas på att det är så. Nej, men det är klart att man måste liksom till slut så reagerar man och säger så här, men fan stopp, så här kan vi inte ha det. Och sen så blir det en motreaktion.
Mm.
Och det är den som man väntar på.
Mm.
I alla fall jag gör det.
Mm. Jag tänkte också på, det kan ju vara känsligt för vissa, men jag brukar ofta fråga det för att jag tycker det, oavsett så är det fint. Men jag får den känslan när jag lyssnar på albumet också, att det känns som en jag är ju själv ateist. Jag har ingen aning vad jag vet. Jag vet bara att jag är ödmjuk inför att jag inte vet något. Någonstans så hittar jag någon slags tro i det jag gör ibland.
Mm.
Men hur står det till för dig med, när det kommer till tro och någon slags spiritualitet?
Mm. Ja, alltså, jag är uppvuxen i ett hem där Gud fanns. Utan att vi var direkt religiösa. Men du vet, vi gick på julotta och jag är konfirmerad och jag sjungit i kyrkokören och hela det där. Så att jag är uppvuxen så. Och är intresserad av alla dessa stora frågor.
Mm.
Men där var Gud någonstans.
Mm.
Men sen så började jag fundera ordentligt.
Mm.
Så här, vänta, är det här logiskt egentligen?
Mm.
Och då kände jag så här att nej, det här hänger inte ihop. Och jag tyckte att det var förminskande.
Mm.
Min upplevelse av andlighet eller vad vi ska nu kalla det här för, så kände jag att tanken på en gud förminskade hela alltet.
Mm.
Så att jag är inte troende idag. Jag är verkligen
Jag har jättemånga vänner som är både ateist men också troende.
Mm.
Och jag, de här frågorna har alltid intresserat mig sedan jag var liten. Men jag kan också ibland känna mig lite ensam, alltså i den här kontemplationen om vad det innebär att leva och hela den här liksom, det här sökandet som man inte heller liksom vet vad det är. Mm. För jag kan ibland känna mig avundsjuk på att inte, eller på att vara liksom så säker och trygg i sin tro. Mm. Jag tycker att tron för mig finns i poesin, i musiken och i alltet, och att man inte vet, det är för mig någon slags trygghet. Men jag får inte heller ihop den där. Jag tycker också att det känns förminskande och i sina dåliga stunder omänskligt på något sätt. Mm. Den religionen har någon slags benägenhet att fängsla oss.
Mm.
I någon slags moral som är liksom förmodligen skriven när man jävla surkuppen och så, ja. Alltså vet så där.
Ja.
Och då kan man då kan jag ibland tänka sig att det spelar ingen roll hur man känner, för att det måste vara bortom det på något sätt. Det är svårt. Men det är också så viktigt att prata om.
Ja, det är det.
Jag tycker att ibland att vi har tappat diskurser. Det är inte liksom, vi har inte tillräckligt mycket filosofi i vårt offentliga rum.
Nej.
Med allt vad det innebär. Mm.
Nej, det är väldigt sällan som man pratar om de stora frågorna. Liksom. Men jag kan ju också känna, som du sa, en viss avundsjuka på de som är religiösa och har den där tryggheten i att japp, så här är det.
Mm.
Och sen så kan de gå till kyrkan och bara åh, vad skönt.
Ja, det var så här det var.
Ja, precis. Ja, men det är ju väldigt härligt. Men samtidigt så vet man ju också att ja, det där lägger ju en så länge du uppför dig efter de där reglerna, då kan du känna att du är trygg.
Mm.
Men så kommer den här straffande guden också när du har gjort lite som du vill. Vad händer då?
Ja, men precis. Ja, men man kommer ju dit.
Ja, alltså. Och jag menar moralen och hur vi ska förhålla oss till varandra måste ju ändå komma här inifrån. Mm. Det kan ju inte komma utifrån någon slags gudregel.
Nej.
Utan vi vet. Mm. Och vi måste prata om det hela tiden. För annars så tar det ju slut bara.
Så är det.
Och det är lite kanske därför som vi sitter där vi gör nu i den här polariserande världen liksom, av att vi haft för lite diskussioner.
Jag tror det.
Om moral och etik.
Jag tror också det. Jag tror liksom att det finns ju en tid för allting. Jag tror också att alltså, en religiös dogm har ju haft sin tid. Men i mina öron så funkar det inte i ett modernt samhälle riktigt på samma sätt som det kanske gjorde förr. Alltså, när bokstaven hade en uppgift. Det är grann sådär. Men det är fruktansvärt.
Men, och samtidigt så ska man ju veta att vi sitter och pratar om en religion.
Mm.
Och på andra sidan jorden sitter de och pratar om en annan religion.
Mm. Absolut.
Och jag menar, det finns en massa olika religioner. Mm. Det finns ju inte bara en gud.
Nej.
Men det är ju vi som tror det, att det är vår gud som gäller.
Ja, men precis.
Och det glömmer man ofta bort.
Mm. Mm. Men hur funkar det sökandet för dig? Har du liksom, för det är ju också en trygghet att bara säga, men jag, det är fine. För att jag får ofta frågan så här, men vadå om du inte tror, blir du inte deprimerad? Jag bara, nej, jag har en massa annat. Det finns ju, det är därför det är så viktigt att fylla livet med det som är viktigt.
Jo, men jag känner så här, jag känner just den här förundran och samhörigheten med naturen, med bergen, med luften, med molekylerna, med atomerna, att vad jag är byggd av och vad jag sen ska bli tillbaka till de här atomerna igen i det här universumet. Jag tycker det är så fantastiskt stort och härligt, och jag känner mig som en del av det. Och kanske att det är i sina bästa stunder, om religionen hade varit bra, att människor hade sett Gud som någonting sånt. Att vi är en del av allt. Men nu har den ju blivit på ett annat sätt.
Jag tycker alltså, det är ju på så sätt så är vi alla vi är ju stjärnstoft på det sättet. Det kommer ju någonstans ifrån.
Mm.
Så ibland, om jag hamnar i jorden sen, då är det någon mask som tuggar på mig och sen så kommer en fågel äta upp den och skita ut den.
Ja, ja, precis.
Fair enough.
Ja. Det är ju...
Norrlands ljus, alkoholfri, ekologisk.
Jag visste inte det att du hade, var du född i Umeå?
Ja, jag är född i Umeå.
Men när flyttade du, var du liten när du flyttade därifrån?
Ja, det var jag. Alltså, mina föräldrar är då från Umeå, min pappa bor kvar i Umeå. Men så är hela min släkt är uppifrån Norrland. Men sen så flyttar de, alltså min mormor, hon var en sån här enorm flyttare och äventyrare. Säkerligen så hade hon grav ADHD. Men så hon och mamma och pappa, hennes morsans två bröder, och gav sig av till Nynäshamn.
Mm.
Sen bodde de där lite, så flyttade de tillbaka igen. Och sen, men sen så skilde sig mamma och pappa och då åkte pappa hem till Norrland igen. För han är ju så här, man ska väl trivas hemma.
Men har du fortfarande någon connection med Norrland och så att du åker upp ibland?
Ja, jag åker upp. Det var ju så härligt innan corona så kunde man faktiskt ta flyget på sen eftermiddag, åka upp, käka middag och sen sova över och åka hem på morgonen. Och det var ju så himla härligt.
Mm.
Och utan att man hade då flygskam. Men nu vet jag inte, men ändå. Det var härligt.
Mm.
Härligt att kunna ha en sån.
Det är konstigt att jag flyttade när jag var 18 från Piteå.
Mm.
Men att den där, liksom, jag åker ju upp så ofta jag kan och hälsar på min familj.
Mm.
Men det blir väl 2 gånger, 3 gånger per år. Nu blir det väl tidigast till jul, känns det som.
Mm.
Men just det där att man kan känna någon slags saknad efter ett ställe. Jag har ju bott längre här.
Mm.
Men det är så jävla fascinerande.
Mm.
Att man liksom, man dras till det ändå.
Mm. Nej, men det, alltså, jag som aldrig har liksom bott i Umeå på något sätt så. Men jag har ju varit där varje sommar och lov och hälsat på pappa och sådär. För sen flyttade vi vidare från Nynäshamn ner till Lund och bodde där en massa år. Och så. Men ändå så är det är någonting med den där Umeåslätten liksom, som är något i mig som är också jättemycket musik i mig.
Mm.
Den är liksom vemodig på ett sånt skönt sätt.
Mm.
Det blir ett ljud av det.
Mm. Ja, men jag tror hela Norrlands kust har det där samma. Det finns något norrländskt vemod, ja, såklart. Det är liksom, det är människor och naturen och allting.
Ja, men just det, också att det är så stort, det är ödsligt på ett, på ett sätt. Med fälten och med de gamla träden och det är väldigt mycket natur
som och är björk.
Så ja, och björk.
Men det jag tänkte på inspiration, vart, när det kommer musikaliskt, vart hämtar du den?
Ja, det är nästan promenader, ska jag säga.
Mm. Hur är det när du skriver? Lyssnar du bara på dig själv? Jag lyssnar knappt på någon annan musik, känns det som.
Åh, vad skönt att du säger det. Jag får alltid den frågan så här, du lyssnar inte på musik, som att jag vore helt konstig. Men jag gör inte det. Jag lyssnar på musik så här, min Eva älskar musik.
Mm.
Alltså hon lever i musik. Och jag sa, man har uppfunnit hörlurarna, Eva. Så att
Jag behöver inte lida för att
Nej, precis. Men vi brukar lyssna så här. När jag står och lagar mat på landet så brukar Eva spela lite musik. Och då är det härligt.
Mm.
Men inte...
Ja, men det är för att man är i ständigt brus av ljud. Så när man kommer hem och så läser... om jag lagar mat så kan jag lyssna på klassisk musik ibland. Eller något, bara för att det är så långt ifrån det jag gör.
Ja.
Och då...
Ja, precis.
Jag
lyssnar mycket på jazz då, för jag tycker det är härligt. För det håller inte jag heller på med.
Nej.
Så att det är skönt. Men jag tycker inte alls att det är konstigt. För jag kan säga också så här, vad det gäller inspiration, det är väldigt sällan som jag blir inspirerad av den här några andra kulturformer. Mm. Du vet, teater, dans, bio, tavlor. Det händer ju, men det är inte ofta.
Nej.
Ofta är det liksom ett ljus på en promenad.
Mm.
Vinden låter på något speciellt sätt. Man möter någon gubbe som man börjar tänka på. Eller, mm. Du vet, det är det.
Mm. Men det är fantastiskt. Det är ju helt underbart. Då är vi ju exakt likadana.
Mm, ja.
Men du, vad händer nu när du släpper albumet? Hur ser hösten och året ut? Vet man någonting?
Eller? Nej, man vet ju ingenting.
Alltså. Nej.
Det är ju, vi skulle släppt albumet i maj och så skulle vi göra världens coolaste lilla klubbturné.
Mm.
Bara spela albumet.
Mm.
I långa versioner. Det hade ju varit fantastiskt. Och sen skulle vi göra höstturné nu. Och jag skulle göra lite andra så här med orkestrar och grejer. Och så, men nej.
Nej, man får,
det ser inte ut att bli någonting faktiskt.
Nej, man får bara ta det. Ja, vi får bara tugga oss igenom det här.
Ja.
Och sen ja, lära gång, oss någonting.
Ja, någon gång kommer det ju tillbaka liksom. Mm. Såklart. Men jag menar, det är lite skönt att kunna planera.
Jo, ja, men tror du att det kommer någonting bra i det här? Alltså jag har försökt, fan, det som är bra med det är ju att vi har kunnat, vi kan inte ta saker för givet. Alltså det kan, i slutändan kanske det blir någonting bra av den här skiten.
Mm.
Att vi måste värna om någonting, jag vet inte vad. Ja. Men att inte saker och ting är konstant och att man vi måste liksom reflektera över vad saker och ting är värt.
Mm.
Hoppas jag. Så att det kommer något vettigt ur det i varje fall.
Ja, vi får väl hoppas på det.
Om folk kan överleva, om folk kan ha kvar några pengar efter det. Det är
nej,
det också.
Nej, det är det.
Mm. Men du har ju släppt en helt fantastisk skiva. Jag älskar den. Den är helt grym.
Ja, men vad härligt. Jag blir jätteglad. För såklart. Det är underbart att höra det från en kollega. Så här, då blir jag verkligen, det gör mig extra glad.
Evolution, helt grym. Och Eva Dahlgren, tack för att du ville vara min gäst. Ja, men, på. Vi får en till sån här.
Tack för jag. Otroligt fin kram.
Stort tack till dig Eva Dahlgren. Fan vad mäktig du är. Följ mig gärna på Instagram, Nordmarkpodd. Och vill ni mig något, maila till info@nordmarkrecords.com. Jag svarar jämt och ständigt. Ha det bra nu. Hej då!